En liten stund med Jesus. Alltså de här gamla goa sångerna, vad mycket innehåll de har ofta. De är så rika. Och den bra val där precis innan predikan, för den här predikan handlar om Jesus. Och Gustav heter jag, vi har mötts några gånger, jag har varit här 4-5 gånger, så att många av er har jag nog träffat. Men jag kommer från Strömstad, där jag har varit pastor ett antal år i Västkustkyrkan. Och är nu mer volontär i mitt pastoriserande. Så att jag skriver på en avhandling och jobbar på Oslo universitet nu i Nya testamentet. Skriver om frälsningen i pastoralbreven. Så det gör jag några år och tycker det är väldigt lyxigt att få doktorera i Nya testamentet. Och ja, vad ska man säga mer om mig? Jag är gift med Maria, vi har 4 barn och trivs med livet på västkusten. Det är väldigt kul att få vara här i Trollhättan också. Och jag tänkte att vi skulle läsa, jag ska utgå idag från predikan om Jesu ord som de flesta som har läst Bibeln och varit med i kyrkan ett tag känner till. Och se om vi kan gräva lite i det ordet. Och det är Jesus ordet, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Så ska vi resa oss upp och läsa evangelietexten som jag ska utgå från. Och då kommer jag börja i Johannes 13:36 och läsa fram till 14:14. Det här är ju inledningen på ett tal som Jesus håller som sträcker sig över 3 kapitel. Som vi inte hinner läsa, men som jag vill verkligen uppmuntra dig att läsa när du kommer hem. För sammanhanget ger oss mer ut av en vers. Okej. Simon Petrus frågade, vart går du, Herre? Jesus svarade, dit jag går kan du inte följa mig nu. Men längre fram ska du följa mig. Petrus sa, Herre, varför kan jag inte följa dig nu? Jag ska ge mitt liv för dig. Då sa Jesus, du ska ge ditt liv för mig. Sannerligen säger jag dig, tuppen ska inte gala förrän du 3 gånger har förnekat mig. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats åt er? Om jag nu går bort och bereder plats för er, ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går, den känner ni. Thomas sa, Herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig, ska ni också lära känna min far. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom. Filippus sa, Herre, visa oss Fadern, så är det nog för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit tillsammans med er och ändå känner du mig inte, Filippus. Den som har sett mig har sett Fadern. Hur kan du då säga, visa oss Fadern? Tror du inte att jag är i Fadern och Fadern är i mig? De ord jag säger er, de talar jag inte av mig själv. Fadern är i mig och utför sina gärningar. Tro mig när jag säger att jag är i Fadern och Fadern i mig. Eller tro åtminstone för gärningarnas skull. Sannerligen, jag säger er, den som tror på mig, han ska utföra gärningar som jag och ännu större. För jag går till Fadern. Och vad ni än ber om i mitt namn, det ska jag göra. Så att Fadern blir förhärligad genom Sonen. Om ni ber något i mitt namn, ska jag göra det. Herre, tack för att du kommer till oss genom ditt ord och genom ditt bord idag. Tack för att du uppenbarar dig för oss, Herre, och möter oss, Herre. Och drar oss till dig. Tack Jesus att du är vägen, sanningen och livet. Varsågod och sitt ner. Vissa ord bär mer tyngd än andra, eller hur? Om man ska lämna någon för en längre tid, eller de sista orden man säger på dödsbädden har förmodligen lite mer tyngd än en del andra vardagliga ord som man yttrar, eller hur? Vi kommer in och vi har just läst del av Jesus, så att säga, avskedstal till sina närmaste. Och som jag sa innan, det sträcker sig över 4 kapitel. Kapitel 14, 15, 16 och 17 som ju är en bön för lärjungarna. Sista kvällen med gänget. Innan Jesus ska lämna dem. Det är ett otroligt rikt tal. Skulle jag välja någon passage i Bibeln, lite där längre passage som bär en tyngd, otrolig betydelse för det kristna livet, så skulle jag nog välja de här 4 kapitlen faktiskt. De rör anden, de rör fadern, de rör enheten mellan de tre, de rör många olika saker. Och det är i det här sammanhanget som den här sentensen kommer. Jag är vägen, jag är sanningen och jag är livet. Vi vet att i Johannes evangelium, om du är en van bibelläsare, så vet du att jag är dyker upp på många ställen. Att Jesus talar om på 7, åtminstone 7 stycken jag är. Och Johannes evangeliet är uppbyggt kring vem Jesus är. Olika aspekter varför det är viktigt vem han är. Exempelvis när han säger jag är livets bröd. Ja, då gör han också ett bröd under. Så många av hans under i Johannes evangeliet beskrivs inte med ordet under utan med ordet tecken. Ett tecken är någonting som ett mirakel som också bär en betydelse med sig, ett budskap i sig. Så i Johannes evangeliet så är alla de här olika tecknen som Jesus gör, också 7 stycken eller 8 beroende på hur man räknar, också säger någonting om vem Jesus är. Och det är det allting handlar om, vem Jesus är. Det här gamla klassiska att Jesus är svaret och vad är frågan och så. Det ligger något väldigt sant i det, därför att Jesus är svaret på livets stora frågor. Och att du och jag blir bättre på att ställa de rätta frågorna och se på vilket sätt Jesus är svaret är en del av vår mognad som kristna. Så det här med Jesus är vägen, sanningen och livet, det är inte bara en slags bekännelse att Jesus är enda vägen till Gud och inga andra religioner gäller och så vidare. Det är ju så man ofta kanske tänker kring den versen. Men vad är det den betyder i sitt sammanhang? Vilken roll spelar den i den här avskedstalet som Jesus har? För faktum är att han kommer tillbaka till de här 3, vägen, sanningen och livet, flera gånger, inte exakt uttryckligen, men vägen som handlar mycket om handlingar och ett sätt att vandra och leva. Sanningen som handlar om insikt och förståelse och livet som handlar om någonting av det djupaste inom kraften att leva. Vår vilja, man kan beskriva det på olika sätt. Exempelvis, där vi slutade läsa nu vers 14, bara verserna efter så kommer Jesus direkt in och talar om att den som älskar mig håller mina bud. Handlingar är viktiga i det kristna livet. Versen efter talar han om sanningens ande som kommer till er. Och bara någon vers senare i vers 19 så talar han om ni ska leva. För jag lever. Jag kommer att leva och ni ska leva. Så de här 3 kommer liksom tillbaka i talet. Kapitel 15 sen efteråt är ju vinträdet och grenarna. Hela metaforen, hela bilden handlar om livet som pulserar från Jesus in i oss. Vägen. Jag är vägen. Vad är en väg? När jag kom hit till Trollhättan, jag har varit i Trollhättan några gånger som jag sa innan. Så jag har en bild av när jag började köra från Strömstad och bron och tornet och liksom lite så här, ja men vissa bitar liksom jag associerar, Göta älv naturligtvis och liksom saker som jag associerar med Trollhättan. Men det är ju inte förrän jag kommer hit, när jag liksom har åkt 1 timme och en kvart, tog det idag för körde lite för snabbt. Men när jag kom här vid bron, det är då som någonting, jag har åkt vägen och plötsligt så träder Trollhättan fram i sitt majestät, eller hur? Plötsligt så ser jag vyer som jag inte såg när jag började köra hemma på gatan i Strömstad. En väg handlar om när du och jag lever livet och handlar och vandrar. På Jesu tid så är det ju inte man kör utan man vandrar en väg. Eller hur? Man går en väg. Och när man rör sig på vägen så påverkas hela det spatiala systemet. Som är ett ovanligt ord, men alltså det rumsliga. Det rumsliga, det vi ser runt omkring oss. Det förändras när vi har gått en bit på vägen. Och att Jesus då säger, jag är vägen. Vi pratar om att en person här är vägen. Vad innebär det? Det innebär att du och jag, våra handlingar är direkt i det kristna livet, direkt länkade till Jesus och vem han är. Och det innebär också att du och jag kommer att se honom lite annorlunda ut med vägen. Och om du och jag går den väg som han är, så kommer vi att se honom klarare som den han är. Jesus är vägen, han är inte kartan bara. Skillnaden mellan en karta och själva vägen är ju att kartan är liksom en artificiell väg. Så vi får en överblick över vägen, eller hur? Men det är också så att kartan har vi kontroll över. Vi håller kartan, vi har en överblick, vi kan se, vi dominerar vägen på kartan, eller hur? Den är mycket mindre än oss. Vi har en överblick av var den börjar och den slutar. Men vägen som vi vandrar, den så att säga faktiska vägen, har kontroll över oss. Vi färdas på den. Och den påverkar hur vi hela vår liksom, hur vi varse blir världen. Eftersom vi rör oss på den. Alla de här tre bilderna, vägen, sanningen och livet, är inte statiska. Utan dynamiska. Ja, men Jesus är väl den han är och jag har väl funnit honom. Absolut, du har funnit honom. Men när du vandrar med honom, så det du har funnit av Jesus är inte synonymt med Jesus. Jesus är alltid större än din bild av honom. Är du med på det? Vilket innebär att när du vandrar med Jesus så kommer du att se och förstå mer av vem han är och vad det betyder för dig och ditt liv. Det är det som man kan benämna med olika ord. Helgelse är ett vanligt ord i våra sammanhang. Men tillväxt, att växa med Gud, att mogna i Kristus. Om ni älskar mig, håller ni mina bud, säger han i vers 15. Att förbli i Jesus, att vandra vägen, är att handla i kärlek. Han är kärleken, manifesterad. Det är alltså handlingar i kärlek som gör att du och jag förstår mer av vem han är. Ta ett exempel från Paulus bara där han skriver detta. Det dyker upp på fler ställen. Men i Filipperbrevet 1, vers 9 så skriver... Vi tenderar ibland att tänka åt andra hållet. Alltså, vi vill förstå mer av Gud, undervisa mig. Och så kommer jag att älska mer. Men här vänder Paulus på det och skriver så här. Min bön, alltså Filipperbrevet 1 och 9. Min bön är att er kärlek ständigt ska växa och bli rik på insikt och urskiljning. Alltså här säger Paulus att vi älskar oss in i djupare förståelse. När du och jag, och det här förstår vi alla på ett praktiskt sätt om vi har levt i en nära relation. Äktenskapet är kanske det tydligaste. Om du har levt i tvåsamhet och förvaltat kärleken så förstår du detta. Detta kräver ingen teologisk utbildning. Man behöver inte vara expert för att känna Jesus teologisk kunskap. Det är för bra. Annars hade jag inte varit det jag är i livet. Men det är jättebra och vi behöver det. Och jag tycker att det är dumt om vi dissar det. Bara för att vi vill och ställer det emot andens liv. Och så. Det ska vi inte göra. Men det är inte synonymt med Guds gemenskap eller Guds kunskap. Det är inte samma sak. En analfabet i Bangladesh kan känna Kristus mycket mer än mig. Som får en doktorgrad. Det är inte synonymt. Kom jag in på det nu då? Nu tappar jag bort tråden här lite. Jo, vi älskar oss in. Jo, just det. Vi älskar oss in i insikt, in i kunskap. Om du har någon som du älskar, som du lever tillsammans med, så kommer när du praktiserar kärlek till den andra göra att du lär känna och förstå den andra. Vi förstår detta genom banala exempel som att om någon skulle skriva 100 doktorsavhandlingar om min hustru till exempel. Och alla aspekter av hennes personlighet, om någon nu hade kommit så nära eller försökt beskriva. Och jag hade läst dem, hade jag inte känt Maria. På samma sätt som att jag är med henne, lever med henne, praktiserar kärlek i sanning med henne. Det är alltså ett personligt kännande, och på samma sätt är det med Gud eftersom han är en person. Sanningen är, vägen är en person. Så att vandra vägen med Jesus, en väg fordrar också uppmärksamhet. Det har du säkert märkt om du kör och försöker smsa eller någonting. Eller titta åt sidan, att det är lätt att ratten drar åt sidan. En väg fordrar uppmärksamhet. Jag skulle säga att uppmärksamhet för Guds närvaro och för Guds intressen är något av det viktigaste att praktisera i det kristna livet. För Jesus är nära 24/7. Jesus är vägen som du ska vandra 24/7. Inte bara när du har en andlig tjänst eller någonting viktigt i kyrkan som är kopplat till kyrkan eller sådär. Utan själva livet. En relation fordrar också närvaro och uppmärksamhet. Du vet, vi kan göra massa gärningar som är, så att säga, ser ut som kärleksgärningar. Men som inte är drivna av kärlek. Så i motivationen. Det är det Paulus skriver i 1 Korinthierbrevet 13, det här kärlekskapitlet. Som man ofta läser på bröllop. Där pratar han ju om kärlek som praktisk handling, men också någonting mer än praktisk handling. Han säger att jag skulle kunna ge allt, sälja allt jag äger och ge till de fattiga, låta mig själv brännas på bål, alltså göra massa. Men den som gör det och saknar kärlek är en skrällande symbol. Så även om kärleken är handlingar, så är den också någonting mer. Den är en uppmärksamhet, en connection till liksom varför jag gör detta. Jag gör detta därför att Jesus är kärleken. Därför att han har älskat och skapat mina medmänniskor. För att han söker dem och vill använda mig som sina händer och fötter. Och det är när du och jag liksom hela tiden är uppmärksamma på det, kopplat till hur vi handlar, som vi växer i urskiljning och förståelse av vem Gud är. Kristus formar oss både till handlingar och till motiven innanför handlingarna. Jesus är sanningen. Den som har sett mig har sett fadern. Anden ska leda er in i hela sanningen, säger han också i det här talet. Här talar han också om en process. Sanningen som en process. En, så att säga, relationell insikt. Att vi börjar mer och mer se på världen och på oss själva med Kristi blick. Som C.S. Lewis sa, jag brukar citera det, du vet, jag tror på Kristus som jag tror att solen har gått upp. Inte bara för att jag ser den, utan för att jag genom den ser allt annat. Att Jesus är sanningen, vad är det för sorts sanning vi pratar om här? Ja, det är i alla fall sanning på tre nivåer. Det är sanning om vem Gud är. Har ni sett mig, har ni sett fadern? Filippus, du känner inte mig efter 3 år. Hur kan du fråga det? Vi vet att Filippus levde ett väldigt starkt liv, eller hur? Det läser vi i Apostlagärningarna. Han vandrade verkligen med Gud. Men här är han ärlig med sin fråga. Liksom. Jag skulle bara vilja ha lite till, Jesus. Vi vet att vi har gått med dig i 3 år nu här. Men om du bara kan visa oss fadern så är det nog. Jesus bara, men hallå. Titta! När vi ser på Jesus så börjar vi se Gud. Sanningen om Gud. Men han är också sanningen om människan. Han är sann Gud och sann människa. Säger vi i trosbekännelserna. Jesus är 100% Gud, 100% människa. Detta är ett av de viktigaste hörnstenarna i den kristna tron. Jesus är det sant mänskliga livet. Han visar dig och mig vad det är att vara människa. Att se på Jesus är att se vad det är att vara människa. När du och jag ser på Jesus ser vi på oss själva på ett nytt sätt. Vi förstår oss själva, vi vågar komma i kontakt med vår mänsklighet. Vi vågar förstå de djupa drömmar, den längtan, de saker som naturligt som människa ligger i oss. Vi vågar börja förstå dem i ljuset av Jesus. Och han är också sanningen om vägen till Gud för varje människa. Sanningen om Gud, sanningen om människan, sanningen om livet i riktning mot Gud. Jesus är sanningen. Sanningen är också det som sätter oss fria. Jesus talar om detta i Johannes evangeliet. Vi hinner inte gå dit nu, men i kapitel 8 finns en väldigt intressant sån diskussion han har med de skriftlärda och så vidare. Och det är där vi har det här citatet från vers 32. Ni ska lära känna sanningen. Ursäkta. Och sanningen ska sätta er fria. Det finns en inneboende kraft till frihet i sanningen. Att vara fri är i kristna termer en större frihet att älska. En större frihet att älska även när det inte besvaras. En frihet att tjäna Gud mer än människor. En frihet att tjäna i en tid när makt premieras. Det är en frihet att följa på det sätt som Jesus levde. Det kräver kraft. Det kräver kraft från honom, han som är sanningen. Att ledas in i sanningen och bli mer fri. Och där är intressant, diskussionen i kapitel 8 är så intressant där. De svarar honom då, det är de judiska ledare som så att säga emot, och det blir en stark konfrontation i just det kapitlet. Även i kapitel 7. Men då när Jesus har sagt det, säger de, vadå, vi är inte slavar. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Vi har aldrig varit slavar under någon, säger de. Nej, okej, förutom 430 år i Egypten. Jag vet inte, alltså de har en helt felaktig självuppfattning. Att Jesus är sanningen innebär att vi vandrar djupare in i sanningen om vilka vi är. Och vi vågar också bjuda på våra egna sanningar hos honom. Vi vågar att be mer sant. Vi vågar att bjuda in Jesus kring sånt som verkligen betyder något i våra liv. Vi blir mindre liksom, vi blir mindre en fernissa, en from fernissa, och mer autentiska i mötet med honom. Kraften till frihet bor i sanningen. Och du och jag är kallade att leva för sanningen, inte för skenet. I en Facebook, Snapchat, Instagram-tid är det skenet som betyder något. Det är ju saker och ting framstår för andra som är viktigt. Och det formas vi alla i. För Jesus är det du som är viktig. Ivan kallar dig att leva i hans efterföljd. Sanningen alltså är inte en dogm utan en son. Sanningen är personen Jesus Kristus. Förkroppsligad och levd i hans liv. Och detta kommer forma vår insikt när vi följer honom. Det finns en del personer som är väldigt högröstade i vår tid. Och ibland ser sig själva som sanningens liksom lakejer. Men frågan är om det är sanningen låter på det sättet. Jag tror att sanningen söker upp de svaga. Jag tror att sanningen är full av ödmjukhet, saktmodig, inte mjäkig. Jesus var aldrig mjäkig. Han var full av nåd och sanning. Han är också livet. Jag lever och ni ska leva, säger han i vers 19. Jag är vinträdet, ni är grenarna. Grenen kan inte bära frukt av sig själv. Utan mig kan ni ingenting göra. Och så vidare. Säger han i kapitel 15. Har du funderat på det någon gång? En god vän till mig som är entreprenör och full av drivkraft och älskar Jesus sa det till mig en gång. Jag tänkte ner på det. Alltså, jag tycker det är jobbigt med det ordet, sa han. Utan mig kan ingenting göra. För att jag funderar på det, liksom, vi kan ju göra jättemycket utan Jesus. De ofrälsta kan ju bygga sjukhus och gräva brunnar och göra jättemycket bra. Bygga goda samhällen, och, alltså, eller hur? Så här, hur ska vi tänka kring det egentligen när Jesus säger att ni inte kan göra någonting utan mig? Vi kan väl göra jättemycket bra egentligen utan att Jesus... Tänk lite grann på det. Så hur ska man tänka kring det egentligen? Men det är ju så att allt det goda kommer från Jesus. Så förmågan att bygga sjukhus och förmågan att ägna sig åt sin nästa och så vidare som människor som kanske inte känner Jesus har. Själva de handlingarna, själva godheten, allting. Alltså andan vi andas, han uppehåller allting med kraften i sitt ord. Allt kommer ju från honom. Så kanske ibland att vi kan evangelisera eller berätta för människor att de faktiskt har väldigt mycket med Jesus att göra innan de vet det. Liksom, ja men du, det här är ju fantastiskt det du gör. Jesus skulle vara stolt på. Va? Vad menar du? Jo men du vet, han är ju godheten. Du är väldigt lik honom faktiskt här. När du gräver brunnar och sådär. Kan jag få prata lite med dig om vem han är? I vers 3 i kapitel 17 säger han, i den här bönen som han ber, säger han: Fader, detta är det eviga livet. Att de känner dig, den enda sanna guden, och den du har sänt, Jesus Kristus. Det eviga livet har redan börjat. Det eviga livet bor i ditt hjärta genom Guds ande. Det eviga livet börjar inte på andra sidan döden, det bara fortsätter. Det eviga livet har börjat nu. Jesus, han som har uppstått och lever i evighet och segrat över döden, bor i dig genom sin ande. Jag lever och ni ska leva. I Johannesprologen i första kapitlet alltså. Och vers 5 skriver Johannes, i honom, alltså Jesus, i honom var liv. Och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Detta liv har tagit plats i hans kyrka. Detta liv har tagit plats i varje gren inympad i honom. Det eviga livet är inte bara ett tids, liksom evig tid, alltså kvantitet, utan kvalitet. Det är livet från Jesus. Det är liv som är fyllt av kraft att leva även i ökensäsongerna. Därför behöver vi aldrig fejka, mina vänner, när vi är i ökensäsongen. För ökensäsongen betyder inte att Jesus har lämnat dig. Så vi behöver inte fejka att vårt liv är en oas när det är en öken. Vi kan vara ärliga med det. Både med Jesus och med våra vänner runt omkring oss. Öknen är, by the way, både platsen för prövning men också platsen för uppenbarelse. I texterna i Bibeln. Det är både och. Det är både demonernas plats. Platsen där det liksom är tufft. Prövningen, men det är också Guds ordets plats. Platsen där Gud uppenbarar sig. Kom ihåg det när du vandrar i ökenfaserna. Jesus är vägen. Jesus är sanningen. Och Jesus är livet. Och ingen av de här tre har vi kontroll över. Utan är ägda av. Vi tillhör honom. Han avslutar sin bön i slutet av kapitel 17 i vers 24. Så talar han om, jag ska bara läsa den versen. Det här är hur han avslutar sin bön. Fader, jag vill att de som du har gett mig. Har du blivit given till Jesus av fadern? Det är det han använder, det språket han använder. De som du, fader, har gett mig ska vara med mig där jag är. För att de ska se min härlighet som du har gett mig. Eftersom du har älskat mig redan före världens skapelse. Att ha blivit given till Jesus innebär att han har kontroll. Det innebär att han bär dig, inte du som bär honom genom livet. Därför är ödmjukhet en central del av den andliga mognaden. Insikt och vetskap att det är han som bär mig. Det är hans verket, inte mitt. Därför ska du dra öronen åt dig. Med de som ofta med stora anspråk och höga röster deklarerar en vision av tron som har med kontroll att göra. Där vi kontrollerar vägen, där vi böjer verkligheten efter våra önskningar. Så skulle man inte uttrycka sig, så att säga, men det andan är så. Tron handlar väldigt mycket om kapitulation. Att vara ägd av honom som är kärleken och sanningen personifierad. Och det är den enda som är trygg att vara ägd av, vill jag bara säga. Han är vägen när du inte vet var du ska gå. Han är sanningen när du tvivlar och försöker förstå. Han är livet när kraften tryter och själen är trött. Hela du. Dina vilja, dina tankar, ditt förstånd, dina steg och handlingar får sin formning i honom. Inte genom prestation utan genom gemenskap. Kom ihåg det när du förlorar orienteringen. Kom ihåg att du har en väg eller vägen har dig. När lögnen viskar, kom ihåg att du är ägd av sanningen. Eller när du inte vet vad som är sant i olika frågor. I vår tid är det ju så mycket polarisering och fake news. Och man lyssnar inte på varandra. Så det kan vara svårt att veta ibland. Vad är sant? Han är sanningen. Och det kan vi alltid vid korsets fot. Vid hans bord. I mötet med honom. Då klarnar saker och ting. Och jag ska bara gå in för landning. Men jag avslutar med att påminna dig om hur hela talet började. Det här har jag faktiskt inte sett innan. Jag älskar talet många år. Men hur det började, det var därför jag började läsa från vers 36 i kapitlet innan. Vet, kapitelindelningen finns inte i originaltexten. Inte heller rubriceringen för olika avsnitt och sånt. Så ibland är det bra att tänka bort dem för att få liksom ett flow i texten. Och det här talet föranleds ju av Petrus. Jesus! Jag ska ge mitt liv för dig! Är ni med? Alltså i all välmening. Jag menar, han älskar ju Jesus också. Eller hur? Han älskar, han vill. Han vill följa. Och det är inte fel att vara entusiastisk. Men här har han en bristande självinsikt. Här har han en bristande ödmjukhet. Här har han koll på läget. Koll på sin egen vandring. Varför kan jag inte följa dig nu? Jag ska ge mitt liv för dig. Och Jesus bara, du ska ge ditt liv för mig? Nej, vet du vad? Du kommer snart att förneka mig 3 gånger. Det där måste kommit som en kall dusch naturligtvis för Petrus. Och jag tror att det föranleder hur Jesus sen börjar talet. Bara några ögonblick senare. Känn ingen oro. Tro. På Gud, tro på mig. Ordet tro kan också vara lita, kom ihåg det. Det är precis samma ord i grekiskan. Pistevo. Lita på Gud, lita på mig. Det är ett relationellt ord. Lita på mig. Lita på mig. Lita på mig. Och så kommer hela talet. Och vi vet några kapitel senare sen hur han upprättar Petrus, eller hur? Efter det totala misslyckandet som han behövde. Han behövde det för att kunna leda och leva ett liv i Jesu efterföljelsen. Som kyrkans främsta ledare. Vi får lyssna till en sång tillsammans. Och får bara smälta det som Jesus har talat in i ditt hjärta. Och du ser ditt eget liv. Du ser på vilket sätt som du behöver kapitulera. På vilket sätt som du konkret för din vandring behöver återvända till vägen. Se, du är vägen. Det är du som har kontroll på mig. Du är livet. Det är du som behöver fylla mig. Och det här är det ultimata sättet att kapitulera. Att ödmjuka sig. Kapitulera, säga förlåt. För saker som kommer upp som man behöver. Och komma och ta emot ett möte med honom i bröd och vin. Kanske böja knä här framme. Och ha en stund av förnyad överlåtelse. Till honom som är vägen, sanningen och livet. Vi ber tillsammans. Himmelske far, tack att du är här. Och tack att du kallar oss till dig på nytt. Kanske finns det någon som är här och inte känner dig. Inte känner syndernas förlåtelse. Inte känner att den är ett barn till dig. Då knackar du och kallar den till dig just nu. Och jag ber att den personen ska öppna sitt hjärta och säga ja, Herre. Jag vill följa. Jag vill gå den väg som är du, Jesus. Kom, Herre Jesus. Fortsätt att betjäna oss. Tvätta våra fötter som du gjorde med Petrus. Fyll oss med din underbara sanningens och kärlekens ande. I Jesu namn. Amen.